Ja, god dag og velkommen til Dagsorden dokument. I dag er det 9. april, og det er jo en merkedag i norsk historie, for det var den siste gangen Norge ble invadert av en fremmed styrke. Eller er det egentlig det? Sverige slapp billig unna 2. verdenskrig, for de var jo nøytrale, men nå er de plutselig NATO-medlem. Hva skyldes dette? Det er mange spørsmål som dukker opp på en sånn dag, og jeg er så heldig å ha med vår egen prest og åndelige styrke Helena Edlund fra Sverige i dag til å diskutere litt av disse tingene. Velkommen, Helena.
Tack så mycket, Erling. Det här ska bli spännande.
Ja, vi ska starta med ett lite filmklipp som heter Tyskarna kommer, och detta är alltså då citater från folk som upplevde 9 april i 1940. Så varsågod, Lars.
Kommanderende admiral melder. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier og fortsatt videre.
Bombene smeller på Oscarsborg festning ved Drøbaksundet i Oslofjorden. Den norske regjering har sagt nei til et tysk krav om at regjeringen og kongen skal overgi seg, og Norge settes under tysk beskyttelse.
Det var enstemmighet i regjeringen om at man ikke kunne gå med på de forslag som var stilt fra tysk side. Det er en uhørt voldsdåd Tyskland her har gjort seg skyldig overfor Norge. Tyskerne unnskylder sin handlemåte med at de måtte gjøre dette, i det de påstår at hvis ikke, ville England og Frankrike gjøre det samme.
Jeg dro ned for å melde meg på Akershus festning. Der fikk jeg beskjed om at min mobiliseringsplass var Fredrikstad, og at jeg måtte reise dit. På vei ned til Østbanen gikk jeg forbi telegrafen. Den var allerede tatt, og utenfor stod en tysk soldat som jeg vekslet noen ord med. Han sa de var kommet for å hjelpe oss mot engelske mennene. Jeg tok toget til Fredrikstad for å slåss.
Flyalarmen hadde gått flere ganger om natten. Nå kunne vi se de store, tunge og grå flyene med det tyske krigsmerket på. Jeg var så rasende at jeg knyttet neven. Jeg hadde vært utvekslingselev i Tyskland i 1936 og hadde opplevd de store paradene under Berlin-OL på nært hold. Jeg syntes Hitler og nasjonalsosialismen var en skremmende sak.
På Østbanen står Osloborgerne i kø for å komme ut av byen. Men både her og i Bergen og Stavanger svikter evakueringsplanene. Rundt om i landet er folk og soldater i ferd med å mobilisere. Det hersker forvirring om hvilken mobiliseringsordre som egentlig er gått ut. Regjeringen mener de har gitt ordre om alminnelig mobilisering med umiddelbart oppmøte. Ledelsen i Forsvaret oppfatter forsvarsministerens beskjed som bare en delvis mobilisering. Det lokale initiativet er likevel stort, og flere steder samles troppene. Ut på ettermiddagen kommer de første store tyske troppestyrkene marsjerende inn i Oslo. En fallskjermjegertropp tar opp jakten på de flyktende statsmaktene. De skal tas til fange og tvinges til å oppgi all motstand og akseptere tysk styre av landet.
Ja, det er jo interessant å se disse bildene, fordi det er jo 84 år siden dette skjedde i dag. Og det har preget vår historie siden. Og vi har ikke så mye å skryte av når det gjelder 2. verdenskrig egentlig som nasjon, men det finnes jo helter. Altså, jeg tenker jo på sånne som Kjartan Sønsteby og Gregers Gram, og min absolutt største helt, Max Manus, som offret resten av sitt liv i angst og alkoholisme for å kjempe for sitt eget land, og som i tillegg da, han greide jo å komme seg på beina og starta et trykkeri, hvis jeg husker det riktig. Og han var en av de første som ansatte en landssviker, for han mente at det måtte være tilgivelse også etter en krig. Så han var min store helt når jeg var 7-8 år gammel, fordi riktignok hadde han gjort helt utrolige ting under krigen, men han var også villig til å tilgi de som hadde gjort valgt feil. Men Sverige var jo ikke, har jo ikke en like... Altså, vi har ikke så mye å skryte av, men Sverige har jo ingenting å skryte av når det gjelder 2. verdenskrig, Helena. Det må du vel nesten innrømme.
Ja, det får jeg holde med om. Vi höll oss ju utanför genom att gå med på långtgående krav från tyskarnas sida. Och det här är ju välkänt, det här är inget konstigt. Och jag brukar tänka att självklart är det någonting väldigt bra med att kunna stå utanför ett krig, för att ingen som har upplevt krig kan säga att det finns någonting positivt med det. Men det här har ju också inneburit att vi som svenskar saknar en, om jag får kalla det för det, kollektiv erfarenhet som norskar, danskar, finnar har, som vi saknar. Och det här tror jag har påverkat oss som folk och den politik som har förts under efterkrigstiden på ett väldigt märkbart sätt. Så att med att vi höll oss utanför, ja, det är klart att det var positivt på många sätt då. Men kanske att det gav andra konsekvenser som inte var så positiva. Och det är ju också så att Sverige som nation agerade ju, om jag får säga det, skamfullt gentemot sina grannländer, där många flyktingar som flydde från Norge och Danmark faktiskt blev tillbakaskickade över gränsen.
Ja, de nektade ju till och med kongen adgang. Kongen stod på gränsen till Sverige och han blev nektad adgang in till rike av hänsyn till vad Adolf Hitler ville tillfredsstille. Men ja, det er veldig mange år siden, og det er ikke sånn at jeg går rundt og er aggressiv mot svenskene for det som skjedde, men det som jeg synes er litt morsomt, det er at nordmenn bruker jo da det faktum at det var mange norske flyktninger til Sverige den gangen som en unnskyldning for at vi i dag skal ta imot afghaner og somalier og alt mulig sånn, fordi at svenskene hjalp oss under 2. verdenskrig. Men for det første nekta de kongen adgang, og for det andre så var det jo slik at de nordmennene som fikk oppholdstillatelse i Sverige under krigen, det var jo ikke sånn at de fikk noen støtteordninger eller noe sånt. De måtte jobbe som skogsarbeidere, og noen ytterst få høyt intellektuelle og intelligente folk fikk lov å reise inn til Stockholm for å tjene den svenske staten i diverse posisjoner. Og alt dette her, de fikk ikke lønn av Sverige engang. Det var jo de norske krigsseilerne som finansierte lønna til de norske skogsarbeiderne. Og hvis man hadde gjort det samme i dag, bare så, en så enkel ting som å si ja, hvis du er flyktning, kom til Norge eller til Sverige da, men du må forsørge deg selv, eller finne noen som er villig til å forsørge deg, men ikke staten, ikke alle svensker, så hadde jo antall migranter til Norge og Sverige blitt redusert med 95% over natta. Men det er jo ingen som klarer å tenke.
Nej, så är det ju. Och sen måste man ju också påtala att de lagar som vi har idag, de baseras ju på förutsättningar som inte längre finns. De baseras ju stort på hur läget var just under andra världskriget, när flyktingströmmar handlade om att ta sig över den närmsta gränsen. Så att de lagar som vi har idag i Sverige gällande migration handlar ju också, och egentligen som FN har, det handlar ju om att man ska hjälpa sina grannländer i första hand. Men den typen av migration har vi ju inte på samma sätt idag, utan idag är det ju en helt annan typ av migration. Men det du säger är väldigt intressant, för att det gäller ju olika regler. Jag brukar tänka så här, att det här att inte ställa krav. Vi vet ju att om man har barn så vet man att man måste ställa krav, och vi måste ställa krav på varandra. Det är det som är äkta omsorg om människor, det är att också ställa krav på varandra. Om man inte ställer krav, då visar man ju att man inte har någon som helst tilltro till den här andra människan. Att man inte tror på deras kapacitet. Och det är ju trots allt så att de som kommer till Norge och Sverige idag, de har tagit sig över halva jordklotet, de är ändå här. Det är ju kapabla människor. Det är klart att man kan ställa krav på de som kommer till våra länder. Och jag tror att det är lika viktigt att vi ställer krav på de som är nya i våra länder som det är att vi ställer krav på de som har varit här länge. Det är ju bara så vi kan få det här att fungera. Att vi får en gemenskap där vi alla jobbar efter i samma riktning, efter samma mål. Då måste man ha krav.
Meritokrati er jo umoderne, for i dag så skal jo alle belønnes likt i det de kaller equity. Og jeg mener at dette her er nederlaget til den vestlige sivilisasjonen, at man rett og slett skal belønne alle likt. For at alle som har vært i en konkurransesituasjon vet at slik fungerer ikke verden. Om man har spilt fotball, om man har tatt en eksamen, om man har vært i en slåsskamp, eller om man, som både du og jeg har vært, har avtjent militærtjeneste i noen år, så vet man at det kreves at man vet hva man holder på med, og at man hele tiden forbedrer seg. Og det er eneste måten å nå fremgang på.
Equity funker jo ikke. Det fungerer jo faktisk ikke i praktiken. Det är bra, jättebra som ideologi, som fin målsättning, men det fungerar ju inte. Det havererar. Så att vi vet ju att vi behöver ju få mäta oss både med oss själva och med andra för att samhället ska utvecklas och gå framåt, men också för att vi själva som individer ska utvecklas och gå framåt. Om någon skulle säga till dig och mig och alla andra att ja, men du kan sätta dig i ett hörn här och ja, spela bongotrumma eller vika pappersflygplan, och du kommer ha det precis lika bra som om du går och arbetar 8 timmar om dagen på ditt arbete. Ja, men vem skulle inte göra det? Men då skulle vi kunna lägga ner hela samhället.
Ja, det er jo det som er i ferd med å skje egentlig, slik jeg ser det, og det er veldig trist, og spesielt for oss da, som har barn som vokser opp i denne galskapen. Dokumentet har skrevet en sak som hvor det står at Sverige trenger en kristen svekkelse. Det er Jelena Bonner som har skrevet saken. Og den handler om fokuset rundt påsken som er fraværende, og hvordan vi i stedet fokuserer på alt mulig annet. Og personlig er ikke jeg kristen, men altså, jeg er jo veldig for en åndelig awakening, da, for å bruke et engelsk begrep, at man må forstå at vi må ha en jakt etter sannhet og virkelighet og realiteter hvis vi skal komme oss videre og overleve de krisene vi nå är uppe i. Så vad tänker du om detta här, Helena?
Ja, föga förvånande så håller jag ju med den här texten. Jag tycker att det här är precis det som jag har sagt väldigt länge. Att alldeles oavsett om man själv är bekännande kristen eller inte, för det är en privat sak, det är sekundärt. Men jag tror också att samhället är i akut behov av mer kristendom. Och det låter kanske radikalt, ja, kanske inte om jag säger det, för man vet var jag står. Men jag tänker att ett samhälle behöver ha en ledstjärna. Vi behöver veta var vi vill någonstans. Vi behöver ha en guide på vilka värderingar som gäller. Och den kristna tron erbjuder oss det. Och den kristna tron har faktiskt lyckats skapa ett civiliserat västerländskt samhälle. Men om vi plockar bort den kristna tron, vilket ju vi faktiskt har gjort i våra länder under många decennier, ett sekel, har försökt att avkristna våra samhällen, så innebär inte det att vårt behov av en ledstjärna försvinner. För det kommer vi ändå ha, det har vi kvar. Men vi bara ersätter de kristna värderingarna med, ja, som vi har nu då, diverse woke-ideologi ja, rent, vad ska jag säga, socialistiska eller människofientliga mål. Och det är faktiskt farligt på riktigt det här, för samhället. Så därför så håller jag fullständigt med om att vi behöver börja och vad ska jag säga, utbilda. Precis som man gör med ungdomar inför konfirmationen. Vi behöver börja att utbilda, lära våra medborgare igenom den kristna tron. Så att man kan grunden, så att man kan bemöta uttalanden och anklagelser, så att man kan väga olika religioners för- och nackdelar mot varandra. Så att vi också kan ta ställning på ett individuellt plan. Tror jag eller tror jag inte? Varför tror jag inte? Men det förutsätter en kunskap. Så framför det, mer kristendom i våra samhällen. Vi behöver det. Annars så kommer vi att gå under, för vi går vilse.
Ja, det var ju lite intressant att själv en välkänd ateist som Richard Dawkins gick akkurat ut och sa det, att han vill hellre leva i ett land styrt av kristendomen än ett land styrt av islam. Alltså, han är ju fortsatt ateist, men han ser skillnaden. Och det är ganska viktigt, och det är lite av det samma som Niall Ferguson och Ayaan Hirsi Ali. När de flyttade till USA så bestämde de sig, även om bägge två var ateister den gången. Nu har ju Ayaan i alla fall förändrat sig och blivit frälst, hvis jag husker riktigt, men de bestämde sig för att de skulle bli medlem av en lokal kyrka för att komma in i den kristna kulturvärlden. Och det är ganska speciellt av såna lysande intellektuella och intelligenta folk som Ferguson och Ayaan då. Så jag husker det gjorde stort intryck på mig. Och ja, Ferguson är ju en välkänd historiker och Ayaan är ju en somalisk ex-muslim som måtte rymma från Nederland för att Nederland inte kunde beskytta henne, även om hon var ett medlem av parlamentet. Så det är liksom verkligheten. Ja, det är ganska triste grejer på många måter, men samtidigt så är det också något motiverande här att se motet till enkelte folk. Och det såg vi under andra världskrig bland enkelte, inte bland samfundet men bland enkelte. Men ikke sant, 9. april gjentar sig ju idag. Vi har ett bilde från Köpenhamn, Lars, hvis du kan finna fram det. Hvor vi ser vad som sker på torget i Köpenhamn i detta är långfredag. Så vi alltså mens vi försökte att förhindra tyskarna och kungen och regeringen rømte och klarte faktiskt att rømme landet også. Så idag så inviterar vi fienden och här är realiteten. Och jødehat är ju ett gott exempel på hur detta här virker inn på våre samfunn, og spesielt i Danmark så må jo det være svært sårbart, for de hadde jo en heroisk historie fra 2. verdenskrig, hvor de redda så å si alle jødene fra tyskerne ved å sende dem til Sverige. Så jeg blir bare trist når jeg ser sånne ting, Helena. Jeg vet ikke, du bor jo i Sverige, så du er jo så vant til alt mulig sånn drit, men det er ganske trist.
Ja, det man kan säga faktiskt, det jag tycker att man ska betona, det är ju faran med att antisemitismen blomstrar igen. Och den har väl förmodligen alltid funnits här. Det är det som är så tragiskt, den har förmodligen alltid funnits här. Men nu har det verkligen blossat upp. Och det ser vi ju på våra gator och torg nu. Och du var inne på det att det här 9 april fortfarande lever. Och jag skulle vilja säga att ja, det gör det ju, för att idag kan vi också se hur vi hade reagerat om vi hade funnits här under 2 världskriget. Vilken sida hade vi befunnit oss på? Och skrämmande många hade varit på den sidan där man faktiskt hjälper till att lassa judar på tågen. Det är den slutsats vi kan dra av det här. Där har vi en antisemitism som både har funnits i Sverige och i Norge, men som också naturligtvis blossar upp ännu mer på grund av att vi har väldigt många nya i våra samhällen som har ett extremt judehat med sig ifrån sin kultur.
Ja, så er det sviket mot egen befolkning. Hans Rysta har jo skrevet en artikkel om dette her, om svenske borgere som blir utsatt for de fryktelige ting, altså de får husene sine sprengt, og så blir de fullstendig ignorert av myndighetene, som ikke gidder å hjelpe dem på noen som helst måte. Og alt skal liksom strekkes ut mot de såkalte sårbare, men altså hvor sårbar er man ikke når huset sprenges i filler? Og du står der uten hjem, uten penger, uten noen ting som helst, og så får du mye hjelp. Hva er det som har skjedd? Ja, vi har jo det samme i Norge, men det kan vi komme tilbake til, men fra svensk ståsted, hva tenker man når man leser slike saker som dette her?
Ja, det finns ju ett mänskligt sätt att reagera, och det är att när saker och ting blir för jobbiga, när det blir för svårt att ta in någonting mentalt, då drar man istället ner en jalousi runt den, och så vill man inte prata om det här, inte tänka på det. Och så resonerar nog väldigt många svenskar idag, att vi pratar inte om det här, därför att har jag lite tur så kommer det ju inte drabba mig. Men det är ju precis som Hans skriver i sin artikel, att nu drabbar ju det här vitt och brett. Om vi backar 10 år, då sa våra politiker att ja, men det är ingen fara för vanliga Svensson, därför att det här är ju någonting som händer bara i de utsatta områdena, bara mellan kriminella grupper. Ungefär som att ja, men bor du i ett utsatt område så är det inte lika viktig. Men nu har ju det här spridit sig i hela samhället. Du är inte längre säker någonstans, utan att befinna sig på det som man då kallar för på fel plats på fel tid. Det kan vara att du sover i din egen säng, eller att du cyklar på väg till ditt jobb, eller att du sitter på en buss. Då är du på fel plats på fel tid, va? Du kan sitta på den lokala restaurangen och äta och bli ihjälskjuten, men du är ändå på fel plats på fel tid, va? Och jag upplever ju det själv med människor jag träffar, att man vill liksom inte prata om det här därför att det är för jobbigt. Det är för svårt. Och du frågade också, ja, men hur är det här att man faktiskt inte får någon respons från samhället? Nej, men om samhället verkligen skulle erkänna hur illa det är, så måste man ju också erkänna att de hela tiden har haft fel. Våra politiker har haft fel, de har haft grymt fel. Och de har haft fel på ett sätt som är mycket mer allvarligt än om vi färgar håret och det blir fel färg. Va? Det är ju också ett misstag. Får vi färga om håret. Men de har faktiskt på många sätt monterat ner ett helt samhälle. Och förvandlat det som kanske var världens absolut tryggaste och mest framgångsrika välfärdsstat för 50 år sedan, 40 år sedan, 30 år sedan, till ett avskräckande exempel. Ett land som andra regeringar avråder sina medborgare från att resa till. Och vi ska ju verkligen se, ni vet att vi ska ju ha Eurovision här i maj. I Malmö. Av alla städer man kunde välja så väljer man Malmö. Nu börjar det faktiskt cirkulera åsikten att undra om de kommer kunna ha det här. Undra om det kommer kunna hållas. För antisemitismen och Israelhatet och judehatet i Malmö. Kommer det kunna gå tyglas under Eurovision?
Nej, det är ju, jag vill ju säga att hon otroligt vackra israeliska artisten, hvis hun våger å reise til Malmö for å opptre, så fortjener hun like stor hyllest som de soldatene som går inn i Gaza. Det er faktisk så ille. Og Malmö er jo en egen historie. De hadde jo han der borgermesteren, han var vel fra Litauen egentlig, han sa jo det at når han ble spurt om hvorfor jødene rømte fra Malmö, det er mange år siden, kanskje 12-13 år siden, så sa han at ja, men det er jo bare fordi at de fortjener det. Altså, de må bare oppføre seg bedre, så slutter folk å hate dem. Jeg husker ikke, husker du hva han heter, Helena? Han
borgermesteren der? Nei, jeg kommer ikke til å ha det nå.
Nei, samme det. Det er ikke så viktig. Vi skal gå videre og snakke om et siste tema, men før det så vil vi gjerne ta en liten pause og kikke på en kort film.
Hei! Vi i Dokument
er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det Kent sa, VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, det siste tema vi skal ta opp, det er jo at også Sverige er jo midt oppe i den der kjønnsgalskapen. Men regjeringen sliter fordi det er store konflikter innad i regjeringspartiene og inkluderer da også Sverigedemokraterna som ikke sitter i regjering, men som er nødvendig for at de skal ha flertall. Og Ulf Kristersson, han vaker rundt i en slags forvirrende situasjon, hvor han egentlig ikke helt klarer å si hva han mener. Og her er det reaksjoner fra alle sider, både fra venstre siden, det er også kvinnelige feminister reagerer, og Sverigedemokraterna er i full boykott-tilstand, og ja, dette har jo vært en nyhetssak som har preget svenske medier den siste uken. Helena, har du fått noe med deg rundt dette her?
Ja, det är nog ingen som riktigt förstår varför det här ska drivas igenom. För att, som du säger, kritiken är så massiv. Det är verkligen ingen som förstår varför Ulf Kristersson, vår statsminister, är villig att dö på den här kullen. För det är det han håller på med nu. Han kan inte få igenom det här i regeringen, så han har gått runt regeringen och kommer nu ta det i riksdagen den 17 april. Och varför? Ingen vill ha den här. Medicinsk expertis vill inte ha den. Moderaterna vill inte ha det. Hans partikollegor, väljarna i stort i Sverige vill inte ha lagen. Men det ska ändå drivas igenom till varje pris. Så att nu så ska det bli mycket enklare då att byta juridiskt kön. Ja, ni får ursäkta, men ja, det ska alltså bli så enkelt att byta juridiskt kön att det ska man i princip kunna bestämma själv. Och så ska man få ett läkarintyg som säger att ja, nu är Helena inte en kvinna längre utan nu är Helena en man. Och jag ska kunna se ut så här och uppträda så här, men jag ska ha ett manligt personnummer. Och det här ska man kunna göra från det man är 16 år, nota bene. Så att en person som inte får gå på Systembolaget och köpa en öl, inte får tatuera sig, inte får gå och rösta, inte får ta körkort, ska däremot få ändra kön. Så att det är ju fullständigt vansinne, särskilt med tanke på att det kommer fler och fler rapporter som visar hur otroligt dåligt de här barnen som säger sig lida av könsdysfori egentligen mår. Det handlar ju inte om i de flesta fall att vara fel i född kropp, utan det handlar om att ha flera psykiatriska diagnoser och må väldigt dåligt. Men som sagt, den här kullen är Kristersson redo att dö på. Och det verkar ju som att han vill inte, de vill inte ha regeringsmakten och de vill förlora ännu fler väljare. Det är ju till och med socialdemokrater som har gått emot den här lagen.
Ja, inte bara det, men det är ju disse radikale feministerna, alltså det som kallas TERFs då, av som föraktligt, alltså transexkluderande radikale feminister som är långt ute på vänster sidan, alltså Kajsa Ekis Ekman eller vad hon heter, för nu är ju en av dessa här som har gått ut i våldsam protest. Och det här är ju det samma vi har sett i Norge med personer som Kristina Ellingsen och Tonje Jevjon som jag ju intervjuade på Dok TV för en god tid tillbaka, och de är alltså radikala vänstervridna feminister, och så sitter de och snackar med mig som är en antifeministisk konservativ person. Men vi fant enighet i detta tema för det drejer sig om sannhet, verklighet och realiteter, och bland annat det du nämner om lidelser som disse. Det var helt fram till 2012 så var det ansett som en mental lidelse och lida av det som idag kallas könsdysfori, alltså missnöje med eget kön. Och de kämpade alltså genom dessa transaktivisterna att det skulle inte vara en sjukdom. Och det vant den fram till i USA i 2012 och i Europa runt 2016-2017, jag husker inte helt. Och då ställer jag alltid bara frågan, ja, varför i all världen ska vi då bruka 20 miljoner kronor per person för medicinsk behandling av selverklärte friska människor, för det är det kostar för en som tar könsändringar. Och sterilisering är ju, det nämnde inte du då, men det är ju något som är förbjudet för alla normala personer intill du är 25 år i Norge. Men hvis du er trans, så er det bare å kjøre på med hormonblokkere og alt mulig sånne ting. Og da er du sterilisert før du er 17-18 år. Så det er en galskap som er nesten ubeskrivelig. Og alle politikerne støtter dette her, så å si alle. Jeg vil tippe at det er 2-3 på Stortinget som har vært motstandere i Norge. Det er Jenny Klinge fra Senterpartiet for eksempel, og noen få andre, men ellers er det jo, ja, det er helt galskap. Jeg vet ikke, i Sverige er det vel omtrent det samme, Helena?
Mm. Ja, og det finns ju så många frågor som vi måste ställa oss. För det är ju som du säger också, det är ju unga människor som är i en fas i livet där alla som har fyllt 35-40 vet ju hur det var att vara ung. Det är svårt. Och alla går igenom perioder där vi ifrågasätter olika saker. Och om du dessutom har flera olika diagnoser, du kanske har ångesttillstånd, du har en autismdiagnos, du har en depression. Och sen så får du då se på i media att det här hyllas som vägen, då kommer du må bra. Och du får en massa hjälp. Du behöver inte stå i köer om du säger att du är trans. Då har du ett snabbspår. Du får en egen liten grupp av läkare och sjuksköterskor och psykologer som hjälper bara dig. Men annars så får du stå i kö kanske ett år till barnpsykiatrin. Och istället för att lägga en bråkdel av de här summorna som du talar om på att ge de här ungdomarna bra hjälp. Bra hjälp och säga, ja men vet du vad? Du är född i den här kroppen. Du är helt okej som du är. Var den du är, du är helt okej. Du behöver inte ändra dig. Utan stödja de här ungdomarna istället. Så säger vi till dem att nej men du är en pojkflicka. Du är nog egentligen, det är nog bäst att du opererar bort brösten så mår du bättre. Eller en man som är väldigt feminin. Ja, men vad är fel i det? Låt honom vara det. En ung kille som är homosexuell. Ja, men låt honom vara det. Det är också okej. Du behöver inte stympa din kropp då för att passa in i någon slags absurd mall. Och som sagt, det kommer ju mer och mer rapporter om hur unga människor har blivit skadade för hela livet. Genom att hoppa på det här tåget. Så att i det här läget då, driva igenom den här lagen är ju fullständigt barockt. Och det är ju ändå ett sundhetstecken skulle jag vilja säga för hela samhället. Att människor från höger till vänster kan enas om att här har man gått för långt. Alldeles oavsett var man befinner sig på den politiska skalan och alldeles oavsett om man är hetero eller homo så tar man ställning mot det här. För det här är att gå över gränsen på ett helt irreversibelt sätt och ett extremt destruktivt sätt.
Ja, så är det. Jag har skrivit så mycket om detta här så jag ska inte snakke for lenge om det, men det er to ting som preger hele transideologien. Det ene er kvinnehat, og det andre er homohat. Altså, jeg er jo en mann, og da elsker man jo kvinner selvfølgelig. Hvis ikke, så er man ikke en mann. Men man kan være en mann og være forelsket i andre menn. Det aksepterer jeg fullt ut. Jeg har hatt homofile venner i over 30 år, har aldri hatt noe problem med det. Men det hatet mot kvinner skjer vi jo med angrepet på kvinneidretten, kvinnegarderober, kvinnefengsler og så videre. Og bare ideen om kvinners rettigheter forsvinner jo når hvem som helst kan erklære seg som kvinne i løpet av et kvarter. Det blir bare helt idiotisk. Jeg er jo ikke for spesielle rettigheter for noen, heller ikke for kvinner. Jeg bare mener at man skal behandle kvinner skikkelig, men jeg mener at man skal behandle menn skikkelig også. Vi er mennesker. Det burde være hovedfokuset. Så ja, jeg tenker at det kan være en avrunding for i dag og si at alle mennesker er like mye verdt, men det betyr ikke at vi må hylle alle mulige former for galskap. Og det må være lov å kritisere hverandre for holdninger som man misliker. Det er ytringsfrihet i praksis. Man trenger ikke å true og oppfordre til vold og slike ting, men man kan si at, vet du hva, transaktivister, ja, seriøst, jeg hater dere. Det må være lov å hate sånne folk, fordi de ødelegger barna våre, de invaderer barnehagen, de invaderer barneskolen. Og jeg kan ikke føle noe annet enn hat mot slike ting, fordi det er ingenting positivt å si om slike holdninger og slike tiltak. Men hva du gjør i ditt eget liv, det er helt opp til deg. Det gir jeg deg full rettighet til. Ja, det var kanskje litt sterkt, men jeg er villig til å si det rett ut. Så jeg vet ikke, Helena, om du har noen avsluttende ord.
Mm. Jag får väl vara lite mer moderat och citera och säga att man får göra som Jesus, älska syndaren men hata synden. Och att förstöra livet för unga människor, unga vilsna påverkbara människor, det får ändå anses som en synd. Och det måste vi stå upp emot. Vi behöver, som du säger, vi måste värna människor. Människors rätt att vara sig själva, att vara de är. Och hjälpa våra barn att hitta sin plats i tillvaron. Där de är viktiga precis som de är, utan att stympa sina kroppar.
Ja, det är bra. Vi har en moderat präst till stede när jag skriver lite ut. Så det sätter jag pris på. Jag vill si tack för idag. Tack för att du ställde upp, Helena, och tusen tack till alla som har hört på och sett på och lyssnat på podcaster och whatever. Och husk att stötta oss. Vi trenger hjälp för att driva sändningarna vidare. Och då vill jag bara avsluta med att önska alla sammen en riktigt god tisdag kväll.